Jag är lite sen på bollen här, men jag upptäckte precis häromdagen att det har släppts en rapport, en liten utredning kan man säga, om hur återvandring kan implementeras i Sverige. Och jag är såklart väldigt intresserad av det här, som alla kan förstå. Inte bara för att återvandring är en enormt viktig sak, den absolut viktigaste politiska frågan, den enda politiska frågan som egentligen är av någon betydelse just nu. Utan jag är också glad för att just det här med seriösa utredningar av hur återvandring kan implementeras i praktiken är någonting som jag har pratat om och efterlyst bland annat här i Radio Bubbla och på BBSen. Ja, folk himlar ju med ögonen ibland när det pratas om att tillsätta en utredning och så vidare. Det är såna icke-åtgärd, men det är så den svenska staten fungerar och det är så det svenska samhället fungerar och i mångt och mycket så är det så världen fungerar. Alltså man börjar med en övergripande avsikt och sen gör man en grundlig utredning av något slag av hur målet kan förverkligas. Det finns inget sätt att komma runt det och därför är det en väldigt stor brist att det här inte görs. Och jag har ju sagt tidigare att SD borde satsa liksom, jag tycker de borde satsa minst hälften av sitt politiska kapital på att få igenom en eller två riktiga statliga utredningar av de här sakerna. Då får ändå ingenting gjort realpolitiskt, eller nästan ingenting gjort vad det gäller liksom, faktiskt stoppa invandringen. Men en utredning kan nog garanterat få till, eftersom det är rätt låg kostnad för de andra partierna att bara låta dem ha den utredningen. Och det skulle vara enormt värdefullt. Och det som jag sagt tidigare, det är bara att sätta några duktiga svenska statstjänstemän på uppdraget. Definiera det korrekt. Och sen rätt vad det är så har man en komplett plan. Och det skulle vara ett enormt steg framåt. Och jag har också sagt att i avsaknad av sådana utredningar så borde man försöka approximera dem utanför staten i think tanks och så vidare. Och nu har det alltså hänt, mig veteligen, för första gången. Och den här rapporten som jag har snubblat över, den kommer från tankesmedjan Heimer. Det står alltså H-E-I-M-R, vilket väl betyder hem på fornnordiska, hem eller hemland. Och Heimer är ett projekt som drivs av Jeff Ahl, en av kämparna bakom AFS-projektet som vi minns så väl. Och han satt också i riksdagen för SD innan dess. Numera så har han lämnat AFS och han är en mer som en fri aktör, tror jag. Men han har då bland annat sin egen lilla tankesmedja, Heimer. Jag vet inte så jättemycket om Jeff Ahl i övrigt, för det är egentligen bara det jag såg av honom i valrörelsen 2018. Och där fick jag väldigt positiva intryck. Och sen så tror jag också att han till yrket är soldat, han är officer. Han har säkert många andra strängar på sin lyra också, men jag tycker det är väldigt positivt när en politisk ledare har en militär bakgrund. Så att jag har jättepositiva intryck av Jeff Ahl. Så jag kastar mig över den här rapporten. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om vad jag hittat i den. Den här rapporten, den heter Återvandring är oundvikligt. 56 sidor i den pdf som jag laddade ner. Det börjar med en lång genomgång av svensk migrationspolitik sedan 00-talet ungefär. Och det är faktiskt mer än halva rapporten, vilket jag personligen tycker är det är för mycket. Det är kanske en del, jag antar att det är en del av målsättningen att ge en sån här grundkurs i själva problemet. Men jag hann bli lite otålig när jag tröskar med om allt det där om Göran Persson och amnestiuppgörelsen med Miljöpartiet, diverse internationella konventioner, tidavtalet såklart, och så vidare och så vidare. Men sen på sidan 33 så börjar man lägga fram idéer om återvandring och det praktiska genomförandet och så vidare. Och så det finns en hel del i den här rapporten och några bilagor. Och bland annat så finns det ganska mycket intressanta grejer om volymer. Flera bilagorna handlar om hur många är det som ska utvisas och hur beräknar man det och så vidare. Hur kan man bryta ner det till olika grupper, göra uppskattningar och kostnadsberäkningar. Och det här är någonting som jag tycker att den här rapporten gör bra. Jag tyckte det var väldigt intressant att se siffrorna. Och den gör massvis med så här kvantitativa uppskattningar Och den försöker hela tiden vara så konservativ. Det vill säga, den räknar högt respektive lågt för att alltid ha god marginal för sina påståenden. Sen när man uppskattar kostnaden tar man i princip de högsta tänkbara beloppen som man kan hitta referenser för. Vilket då garanterar att de faktiska kostnaderna kommer vara lägre. Och så har man också låga estimat av antalet personer som ska utvisas. Det vill säga, man säger att minst så här många ska utvisas. Och om man tittar på den här biten först med volymer och så vidare, så kan jag försöka göra bara en grov sammanfattning. En grupp som nämns är illegala invandrare. Folk som överhuvudtaget inte har något uppehållstillstånd eller något sånt där. Och det finns minst 110 000 sådana i Sverige. Skatteverket säger att det finns mellan 110 000 och 185 000. Så att 110 000 säger vi här. Och de ska förstås ut allihopa bums. Och sen så skrivs de systemhotande invandrare. Sådana som är involverade i klaner och kriminella gäng. Antingen direkta aktörer eller medhjälpare i de sammanhangen. Och det sägs att det finns totalt 62 000 sådana personer. Varav 82% är utrikesfödda eller har föräldrar som är utrikesfödda. Förvånansvärt är det så mycket svenskar. Men sammantaget blir det 46 500 personer kopplade till gäng eller klankriminalitet. Som ska utvisas allihopa såklart, få sina medborgarskap återkallade. Och de är minderåriga, så utvisas hela deras familjer. Så det är systemhotande invandrare. Sen har vi systembelastande invandrare som är kriminella invandrare. Alltså jag antar det med de mer ordinära kriminella, inte gängkriminella. Och där finns det då cirka 5 000 personer som är dömda till fängelse som ska ut. Och sen har vi en grupp som kallas här för icke-assimilerbara. Och det är ungefär, man säger så här, en grupp personer som varit 3 år eller mer i Sverige utan att sätta sig i arbete. Och det är sådana personer som aldrig kommer bli en ekonomisk nettovinst för Sverige. Och som då menar den här rapporten då, att de bevisligen har de inte kommit till Sverige med goda avsikter. Utan de är här i praktiken för att parasitera, vilket bevisas av att de aldrig har arbetat. Så att de ska ut även om de har fått medborgarskap. Den här rapporten är väldigt konsekvent med det, att vi ska inte ha några skrupler om att återkalla medborgarskap. Och en annan grupp som pekas ut är analfabeter. Tydligen finns det 780 000 analfabeter i Sverige enligt SCB. Och av dem är 490 000 sådana som ska utvisas enligt den här rapporten. Inklusive minderåriga barn till analfabeter ska också ut. Jag vet inte vad som ska hända med de övriga 290 000 analfabeterna. Alltså jag kan inte tänka mig särskilt många av dem är svenskar, att de får stanna av det skälet. Men jag tror att det är den här konservativa attityden till beräkningar. Att då säger man att minst 490 000 analfabeter måste utvisas. Men vi kan hålla tummarna för att det blir 290 000 till dem. Ja, en kategori som räknas upp som jag tyckte var ganska intressant är invandrare som visar prov på svenskfientlig inställning. Och här gör rapporten en parallell till lagen om hets mot folkgrupp som jag tyckte var fin. Så här står i rapporten. Sverige har idag en lagstiftning, hets mot folkgrupp, vars enda politiska intention är att skrämma svenskar och nordbor från att uttrycka sig negativt om mångkulturens söndrande effekt på samhället. Särskilt hårt drabbar denna lagstiftning vanliga svenskar och nordbor som inte använder politiskt språk för att uttrycka sig, utan uttrycker sig mer folkligt och grovt när de är upprörda. Samtidigt kommer invandrare undan med direkt svenskfientliga handlingar, allt från att rasiststämpla hela det svenska samhället och folket till våldsamma handlingar med dominansinslag som enbart inriktar sig mot den svenska och nordiska ursprungsbefolkningen. En våldsam svenskfientlighet som är bekräftad men ignorerad av många politiker. Och här säger man då, jag tycker det var lite lustigt, säger man att ungefär 50 personer per år döms för hets mot folkgrupp, alltså svenskar som döms för rasism och sånt där. Och därför så ska man döma minst 50 personer per år och utvisa dem för svenskfientlig inställning. Och säger man att denna åtgärd är symboliskt viktig eftersom invandrare bör visa ursprungsfolket tillbörlig respekt om de ska kunna anses vara en del av samhällsgemenskapen. Så det är en fin tanke att vi ska minst 50 gånger om året ska vi kasta ut någon för det svensk fientlighet. Det är bra, jag håller helt med såklart. Arbetskraftsinvandrare, här vill man skicka hem minst 40% av de totalt 94 900 arbetskraftsinvandrarna som finns i landet. Specifikt de som har lågkvalificerade arbeten som inte kräver högskoleutbildning eller någon specialistkompetens. Så att det är som, man pratar om lönedumpning. Invandrare som bidrar till lönedumpning ska ut, och det är då åtminstone 24 000 invandrare som är här då med arbetstillstånd. Studenter, 25 000 personer har uppehållstillstånd i Sverige för studier, inklusive 5 000 anhöriga till studenter. Men den här rapporten vill sätta tak på max 5 000 studenter, vilket innebär att 15 000 ska utvisas. Folk som har fått asyl som flyktingar, men sen semestrar i sitt hemland som de påstår sig ha flytt från. Tydligen är det 79% av alla asylinvandrare. Och det här kommer från en undersökning som Bulletin har gjort. 79% av alla asylinvandrare tycker att det ändå är säkert nog för dem att semestra i hemlandet. Och om jag förstår rapporten rätt då, så handlar det här om ungefär en halv miljon personer. Och sen finns det såklart massor av resonemang om hur man ska hantera asylärenden i framtiden. De blir mycket striktare med det, och jag tror de säger att man ska bara kunna få asyl i Sverige om man är medborgare i ett av Sveriges grannländer. Det vill säga, om det är krig i Norge ska vi ta emot normen. Men ja, så här, ukrainare är lite specialfall. Vi kan komma till det sen, men de har lite speciella skrivningar om det. Ja. Sen ska alla asyluppehållstillstånd som har utfärdats, som är aktuella, ska nollställas, ska tas tillbaka, utom de för ukrainare. Men alla andra ska återkallas i den takt gränspolisen och Migrationsverket kan hantera. 162 700 personer. Anhöriginvandrare till asylinvandrare, 45 000 individer. Och totalt blir här då mellan 800 000 och 1 miljon personer. Och det är så, man kan inte bara plussa ihop siffrorna, för att många ingår ju i flera av de här kategorierna såklart. Men någonstans där. En miljon, en knapp miljon, något sånt där. Och det här ska genomföras under en 10-årsperiod. Jag blir inte riktigt klok på tidslinjen, vi kan komma tillbaka till det kanske. Men under en 10-årsperiod så ska man skicka hem minst 800 000 till en miljon, kallar det en miljon invandrare. Ja, så finns det då, vet inte om det är så intressant, men det finns, att jag har till lite på det till port, att det finns massa undantag. Så att till exempel då, alltså det är fokus på utom europeiska invandrare, att inom europeiska invandrare ska få stanna i högre utsträckning. Och det är också fokus i rapporten på invandrare som utgör en ekonomisk, social eller kulturell belastning, och invandrare som inte är assimilerade. Och det står faktiskt i flera på ställen i rapporten, till exempel så här: de invandrare som är assimilerade bör självklart få stanna kvar. Det är inte självklart för mig, men okej, okay. Jag noterar det, att det är Heimers uppfattning. Vad nu assimilerad betyder, jag vet faktiskt inte det. Men det är någonting som de återkommer till det gång på gång. Så det står också så här: invandrare kan självfallet assimileras in i samhällsgemenskapen. Och den minoritet av utomeuropeiska invandrare som har assimilerats bör få stanna och fortsätta bidra till Sveriges utveckling. Så det är ett tydligt undantag i alla fall. Och man vill också göra undantag för personer som kan förväntas utgöra en ekonomisk nettovinst under sin livstid. Inräknat pensionsutbetalningar och annan liksom, välfärdskonsumtion efter pensionsålder. Så det finns lite av ett ekonomistiskt perspektiv här, att det, invandring är okej om bara de har liksom så här, pengar, de är höginkomsttagare i viss utsträckning. Man vill såklart tajta till arbetskraftsinvandring och sånt där också. Men det står till exempel så här: undantag ska självfallet också göras för personer som gick samhällsnyttig utbildning med en tydlig målsättning att det skulle leda till arbete. Exempelvis ska de få individuella undantag som gått utbildning till läkare eller sjuksköterska inte utvisas om de inte erhöll arbete inom 3 år från ankomst, om det kan påvisas att de i närtid till avslutad utbildning också skaffade sig ett jobb kopplat till utbildningen. Ja, och som sagt då, lite undantag för arbetskraftsinvandrare som har som den här speciell hög kompetens, och kärleksinvandrare. Jag känner inte till det uttrycket, men det betyder då så kallade kärleksinvandrare som har barn med någon som haft sitt medborgarskap sedan födseln. Alla ska få sina medborgarskap omprövade, men inte kärleksinvandrarna. Så att om man lyckas gifta sig med någon och skaffa barn med dem, det räcker, men om man lyckas skaffa barn med en svensk så får man inte sitt medborgarskap omprövat. Ja, jag kliar med lite skallen där. Och det är ukrainare också då. Ukraina flyktingar är legitima flyktingar, men de borde ha hanterats i närområdet så att de ska skickas tillbaka. Men den primära orsaken att de skickas tillbaka, det är inte att det är dåligt för Sverige att de är i Sverige, utan att det är dåligt för Ukraina att de inte är i Ukraina. Så det står ganska mycket i den här rapporten om att det är viktigt att de återvänder till Ukraina för att bistå med att bygga upp sitt land igen. Vapenföra ukrainska män som gömmer sig undan mobilisering i Sverige ska skickas tillbaka med tvång. Och jag har inga invändningar i sak, men det låter lite som att rapportförfattarna här talar mer för Ukrainas sak än Sveriges sak. Och säger också så här: även om många ukrainska flyktingar är en tillgång, vore det att trycka en dolk i ryggen på Ukraina. Ukraina kommer möta betydande demografiska problem efter kriget, vilket kräver att vi återbördar deras befolkningar. Det är varje ukrainsk flyktings självklara plikt att bidra till sitt lands återuppbyggnad när kriget är slut. Politiker som inte stödjer Ukrainas möjlighet till återhämtning efter kriget riskerar att agera som nyttiga idioter åt den ryska regimen och det mångkulturella ryska imperiet. Ryssland är en geopolitisk motståndare till Sverige. Politiker som inte bistår Ukrainas demografiska återhämtning sviker inte bara Ukraina utan underminerar även Sveriges, Nordens och Europas intressen. Så att även här så får man en släng av den här allt för välbekanta Ukraina-psykosen och ryssetsen. Ut med invandrarna, annars hjälper man Vladimir Hitler. Ja, jag fattar inte riktigt där varför man gör, vad man ska göra med ett undantag och liksom göra en poäng av det. Är det någon sorts strategisk grej för att göra agendan liksom mindre extrem och mer aptitlig? Visa, men vi är så vettiga och balanserade här. Eller är det någon sorts kohandel? Det verkar lite dumt tycker jag att börja kompromissa redan på idéstadiet. Vilket får mig att tro att det här är rapportförfattarnas, det är deras ärliga uppfattningar. Det är ingen kompromiss, utan det är så här de faktiskt vill ha det. Alltså, om man är kärleksinvandrare, om man har skaffat barn med en svensk, då ska man inte få medborgarskapet återkallat. Ja, jag fattar inte riktigt det här. Hur tror du, Boris, att man tänker kring det här med att alla undantagen och sånt där?
Ja, alltså, det är så här, jag har samma positiva bedömning som du av Jeff Ahr. Alltså det är, han skulle vara en prydnad i riksdagen, alltså han är faktiskt statsminister, men han har verkligen blick för politik och vilka krafter som är i rörelse, snubbelstenar och annat.
Ja.
Problemet är ju bara att det trastas till för mycket här helt enkelt, och vissa segment tror jag nog att han vid närmare eftertanke inser att, som till exempel att föra ett resonemang om Rysslands geopolitiska positioner gentemot Norden och Europa i en fråga om återvandringen från Sverige. Alltså det blir jättekonstigt. Det har spilt in liksom att jag måste ta hänsyn till alla krafter i omlopp och bygga allianser, och det kan lätt bli fel, vilket det har blivit där till exempel.
Alltså Jeff Ahr, han är officer, han är ju en del, jag vet inte om han nu arbetar aktivt som officer, men han är ju en del av den svenska säkerhetsapparaten, så att han har kanske liksom, han kanske har ett inte bara ett personligt engagemang, men kanske en typ av professionellt åtagande eller något sånt där, att delta i den här kampen mot Ryssland eller något sånt där, jag vet inte.
Nej, alltså jag tror att han, jag tror inte han är aktiv officer längre dessutom, men han har ju varit officer. Men jag tror...
Men präglad av den världen kan man misstänka.
Ja, precis.
Utan att någon skugga faller över honom alls, så kan man, folk som är nära den världen, ha kanske ett annat perspektiv.
Och det här, nu hamnar vi sedan då, men alltså jag tror att han har faktiskt i sina kretsar varit en sund röst, tror jag. Därför att det är, alltså dominerande är ju Ukraina-psykos och ryssparanoia.
Mm.
Men problemet är att man ser ju inte att Ryssland faktiskt är en stark kraft, och om Europa visar svaghet så kommer Ryssland, oavsett vem som styr, givetvis att ta för sig om möjlighet givet. Allt annat vore ju dumt dessutom. Och det är väl det han försöker få folk att fatta. Men jag är lite förvånad över de här väldigt Ukraina-positiva skrivningarna. Det hade jag liksom inte väntat mig.
Det känns för mig som ett inlägg i en sorts liksom dagsaktuell inrikespolitisk debatt. Att nu alla måste positionera sig i sin ler i den här Ukraina-frågan. Och om jag var mer inkopplad i saker och ting så skulle jag kanske också tycka att det där var relevant. Nu känns det bara lite udda liksom. Vad gör det där i rapporten?
Ja, det är lite udda.
Ja. Hur som helst, så småningom då så kommer rapporten fram till det här med återvandring. Hur ska man göra det? Och det är det här som jag är väldigt intresserad av. Så en sak de pratar om väldigt tydligt är retroaktiv lagstiftning. Väldigt bra tycker jag att man lyfter fram det på ett tydligt sätt. Så säger man så här, att grundlagen ska ändras tillfälligt medan återvandringen genomförs. Och planen här är att genomföra återvandringen under loppet av 10 år. Så man ska ha ett 10-årsprojekt för det här. 10-årsplan. Och man har ett resonemang då, rättsfilosofiskt resonemang om det här med retroaktivitet. Är inte det ett brott mot västerländska rättstraditioner och så vidare? Men man ger också det klassiska motargumentet, nämligen Nürnberg-rättegångarna. Jag antar att vi har pratat om det här i radion tidigare, och alla vet säkert att under Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget så höll man sig inte till de här hävdvunna rättsprinciperna, utan man bland annat genomförde man retroaktiv lagstiftning. Och det var nödvändigt då, eftersom allting som nazisterna gjorde, det var ju lagligt i deras land, i deras lagstiftning som de själva hade stiftat. Så därför så lagstiftade man retroaktivt och dömde dem för brott som förhandlingar som inte var olagliga när de begick dem. Men man var tvungen att göra det för att då rätta det här oerhörda moraliska felen som hade uppstått. Så vi ska ha retroaktiv lagstiftning i Sverige efter en grundlagsändring. Mycket bra. Kriminella, alla som har dömts för brott med fängelse i straffskalan får sina uppehållstillstånd indragna omedelbart. Och om brottslingen är mindreårig så får hela familjen sina uppehållstillstånd indragna. Och familjer ska generellt alltid utvisas kollektivt. Så att det är som sagt då, mindreåriga som begår brott, det gör att hela familjen skickas ut. Precis som att barn utvisas med föräldrar. Och det finns en sån här putslustig formulering i rapporten. De skriver så här: familjer kommer självklart inte att splittras, utan familjer återvandrar alltid tillsammans.
Det är väldigt fint.
Ja, det är storhjärtat. Och det gäller också analfabeter. Så att om det är så att en vuxen i familjen bedöms kunna svenska, så ska ändå hela familjen återvandra om den andra vuxna inte klarar språket, klarar språktestet.
Ja, men det måste finnas någon icke-analfabet med som kan lotsa dem genom Europa tillbaka, annars går de ju vilse på vägen.
Precis, framförallt när de kommer fram till hemlandet kommer de bli ihjälslagna som de glasögonormar med, om de kan prata ett språk. Ja. Studenter, som sagt då, max 5 000 samtidiga uppehållstillstånd för studenter. Inga utbytesstudenter från länder utanför västvärlden. Förutom i extrema undantagsfall, står det. Ja. Vilka extrema fall det nu kan finnas på studentnivån, men ja, vad vet jag. Anhöriginvandring ska fortfarande tillåtas i viss utsträckning, men med strikta försörjningskrav på att alla som kommer som anhöriga måste kunna försörja sig själva. Men man ska också ha något sorts tillfälligt stopp under den mest intensiva återvandringsperioden för anhöriginvandring. Medborgarskap, som sagt, ska återkallas. Alla utom europeiska invandrare får sina medborgarskap omprövade. Sverige måste lämna alla internationella konventioner som gör det svårt att återkalla medborgarskap som barnkonventionen, New York-konventionen, Europakonventionen. Jag vet inte om det finns några konventioner kvar som vi kan vara med i. Jag hoppas förstås för min del att vi går ur absolut alla konventioner. Och det gäller även personer med bara ett medborgarskap. Och om man då blir statslös så är det upp till individen själv att skaffa ett nytt medborgarskap i sitt hemland eller medborgarskap eller uppehållstillstånd i något annat land. Och man har man pratar om återvandringsbidrag, så man ska ha lite pengar som skickas till folk som utvandrar, men bara efter att de har kommit till hemlandet. Idag så betalar man ut pengarna när de fortfarande är i Sverige, så du kan ta återvandringspengen och sen liksom smita eller skita i, flytta hem, men man ska betala ut pengarna först då när de har anlänt i hemlandet. Och det finns en del resonemang om så här incitamentstrukturer, om att man ska försöka få folk att ta det här återvandringsbidraget under den initiala fasen, för att efter att man väl sätter igång med alla grundlagsändringar och sånt där, så är det för sent. Så det är någon tanke om att få folk att återvandra frivilligt nu för att undvika tvångsåtervandring sen med lägre bidrag eller inga bidrag. Återvandringsdomstolar, migrationsdomstolarna omvandlas till återvandringsdomstolar som ska pröva alla medborgarskapsfrågor, men inte uppehållstillståndsfrågor, utan de ska delegeras till tjänstemannanivån. Så alla uppehållstillståndsfrågor tas bara av tjänstemän. Domstolarna fokuserar på medborgarskapen. Polisen ska få mycket större befogenheter. Alla med utländskt påbrå måste kunna redogöra för sin identitet för polis eller ordningsvakt. Så att ID-kontroller ska kunna göras lite var som helst. Det här påminner lite grann om den här gamla Reva-situationen som var för, jag vet inte, 10 år sedan eller någonting. Det var ett jävla liv med att polisen gjorde ID-kontroller på utlänningar på tunnelbanan i Stockholm och sånt där. Och man ska utbilda och anställa en väldig massa ordningsvakter som ska underställas polismans befäl för att då liksom, framförallt då hitta och utvisa folk som är i landet illegalt. Så att polisen ska också få förstärkning av extra poliser som är ordningsvakter. Och man ska betala tipspengar. För varje tips som leder till att en illegal invandrare grips så ska man betala ut något belopp. Och använda försvarsmakten. Framförallt för att hantera upplopp. Så att om klanerna tar till våld så har man, då använder man undantagslagar och sätter in militären för att oskadliggöra klanernas ledarskap och nyckelpersoner. Och så har man det som kanske är det mest intressanta, tycker jag, som jag tycker är lite grann springande punkten, idéer om återvandringsavtal med tredje land. För där är det så att nu fungerar systemet så att om man ska skicka hem någon till deras hemland så måste hemlandet acceptera att ta emot den här personen, vilket ofta är svårt att åstadkomma. Och så att man väntar länge på att få klartecken och så skickar man liksom en eller kanske några enstaka personer tillbaks till Afghanistan eller sånt där. Skickar en afghanier på regeringsplats. Det har varit några sådana bizarra exempel. Men istället är tanken att man ska skicka folk till ett tredje land där de inte behöver ha någon förhandling för att man har ett avtal på plats. Och sen fyller man planen till bredden och bara pumpar ut folk till det här tredje landet. Och när en person är utvisad dit så blir de liksom omhändertagna och försörjda i en särskild interneringsanläggning i en månad. Och sen betalar man ut en engångssumma till mottagarlandet. Och sen är Sverige inte längre ansvarigt för den personen. Då ska man betala först 20 000 kronor för att ha dem internerade i månad och sen 50 000 kronor i engångssumma. För att, jag vet inte exakt vad tanken är, men att för att mottagarlandet ska liksom acceptera att de går lösa. Och sen har man diverse idéer, bra idéer om hur man ska hantera EU om det blir någon sorts motstånd mot återvandringsprogrammet. Det kommer såklart bli ett jävla liv. Jag kommer säga att så här får inte Sverige göra, det är odemokratiskt. Nu ska vi straffa Sverige, vi ska dra in bidragen och så vidare. Men som den här rapporten helt korrekt påpekar så är Sverige en nettogivare till EU-systemet. Så att om EU drar in och bidrag till Sverige så kan man bara räkna av de bidragen från medlemsavgiften och betala motsvarande i mån lägre medlemsavgift. Och om inte det räcker så kan man föreslå det här stänga av Tyskland från det svenska elnätet, vilket verkligen kommer ställa till det för deras elförsörjning. Väldigt bra idé. Det här stycket, den här bitarna, det var nästan lite undanskymt då i rapporten och kanske lite underarbetat. Det är de här bitarna som jag verkligen ser fram emot. Jag känner mig lite så här att jag vet redan varför vi måste ha återvandring. Och på ett sätt känner jag att alla vet det. Men det jag verkligen vill att någon ska förklara, det är exakt hur ska det gå till. Och det är det jag tror skulle ha en sån magnetisk effekt på folk och på det politiska samtalet. Om någon kan beskriva hela processen väldigt exakt och korrekt, gärna på liksom väldigt så här formell, torr, byråkratsvenska, så tror jag att det skulle göra det mycket mer sannolikt att det faktiskt händer. För det skulle liksom borra in sig i folks huvuden. Och folk skulle börja känna sig lite dumma om de inte nappade på den möjligheten när den väl har lagts fram på ett glasklart sätt. Och alla de här idiotiska argumenten framförallt från borgerligt håll om att återvandring är omöjligt att genomföra i praktiken och sånt där. Allt det där skulle bli överspelat om det fanns en seriös detaljerad utredning. Till exempel en officiell SOU, en statlig offentlig utredning. Jag ska säga en sak till bara, och det är att de har beräknat kostnader. Vilket jag tycker är väldigt kul. Återvandringsdomstolarna kommer kosta 10 miljarder under 10 år. Ordningsvakterna kommer kosta 13 miljarder under den här 10-årsperioden. Återvandringscenter i tredje land 1 miljard. Återvandringsavtalen 35 miljarder. Tjänstemannabeslut 54 miljarder. Och det gör att den totala kostnaden blir 113 miljarder utspritt över 10 år. Och som en jämförelse så är det 113 miljarder. Det är ungefär vad invandringen kostar på ett år. Enligt Jan Ekberg som har undersökt det här. Och jag tror att det syftar på offentliga utgifter. Så det räknar inte in effekter av brottslighet och så vidare. Eller några kulturella effekter. Men det innebär att 10-årskostnaden för återvandringsprogrammet motsvarar 1 års kostnad för att ha invandring. Och kostnaden per utvisning uppskattas till 62 500 kronor per person som utvisas. Ja, Boris, vad tycker du om den här planen?
Nej, men jag tycker inte om den. Alltså, jag ser rapporten i sin helhet som ett stort steg framåt i sättet att tänka, i sättet att kategorisera grupper och kostnader och så vidare. Men ja, trots min uppskattning av Jeff Ahls intellekt så tycker jag att det kollapsar faktiskt när det gäller återvandringsmetodiken. Det är för att den öppnar. Alltså det, en sak att man kanske kan bedöma vilka strömningar som finns, hur man ska manövrera. Men man betraktar staten och hela den offentliga sektorn som någon typ av lydigt verktyg och inte en koloss totalt infekterad av människor som kommer att sabotera. Och det är det man måste utgå från. Att varje försök att genomföra någon av deras åtgärder kommer att dras ut i det oändliga. Det är invändning ett. Invändning två, det är liksom att det är jättedumt att börja prata om tredje lands placering. Därför att de praktiska exempel vi har visar att det leder till just det jag säger. Extremt utdragna processer. Hitta tredje land, förhandla med tredje land. Hantera opinionen på hemmaplan. Stökigt. Kommer att ta tid. Krångla till det. Luften går ur det hela. Och den tredje aspekten, och det här har jag tjatat om länge. Det går inte att genomföra det här över hela landet, utan här borde ju Ahl tänka som den militära är. Man röjer näste för näste enligt de här kategoriseringarna, Och jag menar allvar, man börjar med utsatta område för utsatta område, stad för stad. Går igenom de områdena, plockar alla de människor som finns i någon av de kategorier som ska återvandra, placerar dem i på förhand upprättade isolerade läger. Där man garanterar liksom 3 mål mat om dagen, rinnande vatten, tak över huvudet och värme. Det är allt. Ingenting annat. Och där får de sitta helt enkelt. Och exakt hur man förfar sen, det kan man ta då. Men det viktiga är att isolerat plocka liksom geografisk plats efter geografisk plats, operera bort dem i samhället. Och inte, de tänker sig till och med att man får löpa fritt i 3 månader efter att beslutet är tagna. De måste låsas in per omgående. Och jag vill inte ha en massa lallande poliser och ordningsvakter som ska svara för detta. Det får vara speciellt utvalda poliser och speciellt utvalda militära styrkor som får hantera detta. Och det måste gå fort också. Alltså det är ett sånt jäkla sossemoderat tänkt i återvandringsmetodiken. Så jag fattar ingenting.
10-årsplanen?
Ja.
Det är 10 år är en ganska lång tid. Alltså, så länge de har satt igång och gör någonting så kan jag vänta 10 år. Men jag blir lite orolig för att ibland är det så att vissa saker kan göras snabbt men de kan inte göras långsamt.
Nej, det här måste gå blixtsnabbt alltså. Annars går det åt helvete. Och tar man besluten igen, jag menar, om vi börjar med Vivalla, rensar Vivalla, då får man dessutom pluseffekten. Den är väldigt viktig och det är egentligen utgångspunkten för den här metoden. Det är att då börjar de andra dra av sig själva. Då ser de att vi menar allvar. De kommer inte att sitta i kärnaängar och vänta på att man kommer till Borlänge. Utan de börjar boka flygen hem till Somalia och Eritrea. För de vill inte sitta någonstans liksom i Norrlands inland i ett läger med baracker. Det är ganska enkelt det här. Och folk kommer inte protestera om det går fort. Men om man ger möjligheten till överläggningar, förhandlingar, ansökningar och så vidare. Då jävla oj. Det blir namninsamlingar och ropande och skrikande. Blir det fort så kommer vare sig de som ska ut ur landet eller de som är emot det. Och liksom orka göra något. Snabbhet.
Ja. Jag håller med om alltså de här resonemangen om tredje land. Det är problematiska av flera skäl tycker jag. Alltså jag är väldigt positiv till den generella idén om att outsourca den här hanteringen. Jag har ju sagt många, många gånger i många, många år att jag tror att Kina skulle vara en bra partner för Sverige eftersom Kina redan har så välutvecklade system för interneringsläger där de har sina uigurer och kanske tibetaner och andra. Så det vore förmodligen på marginalen väldigt enkelt för dem att ta några 100 000 från Sverige. Men framförallt så tycker jag poängen med det, oavsett vilket land det är och sådär, det är att jag fattar inte den här idén som de har i den här rapporten att de ska skicka till tredje land och så ska de sitta en månad internerade. Och efter det ska de släppas på fri fot. Alltså en sak jag inte fattar det är hur ska de få något land i hela världen att gå med på det?
Ja.
Att sätta dem på fri fot? Eller ska de liksom, vad är tanken att de ska göras laglösa? Eller liksom, det är en väldigt konstig idé. Så jag tycker att den enkla självklara idén det är helt enkelt att internera dem på obestämd framtid.
Ja.
Och säga att det är upp till dem själva hur länge de ska sitta internerade. De kan, om de vill resa till ett annat land som inte är Sverige, där de har uppehållstillstånd eller någonting, eller till hemland, då får de göra det. Men tills de har ordnat det så sitter de internerade. Och det kommer kosta pengar. Då kommer Sverige få fortsätta betala liksom tusentals kronor per person per månad. Kanske 100 lappar i bästa fall om det är Kina liksom. Men det kommer kosta pengar löpande. Men det är mycket, mycket, mycket billigare för Sverige att betala för att ha folk internerade än någonting annat som vi gör. Men jag tycker också att du har en väldigt bra poäng, Boris, det här med tredje land och så vidare. För att det måste, jag tror att det var bra att göra en deal med Kina till exempel. Kanske andra länder. Men det är väldigt viktigt att förstå också att Sverige får absolut inte vara beroende av andra länder för att lösa det här problemet. Det får inte vara så att den här planen står och faller med att något annat land ska liksom hjälpa till. Och därför måste man säga i samma sammanhang att vi måste också ha en beredskap, eller helt enkelt bara att vi måste göra det. Vi måste ha interneringsfaciliteter i Sverige. Det är jättebra om vi kan outsourca det, men om vi inte kan det så bygger vi bara, som precis som Bukele har gjort i El Salvador, vi bygger nya fängelser för där man kan ha tiotusentals människor. Det skulle inte vara något svårt för svenska ingenjörer och byggbolag att bygga ett fängelse med 100 000 platser, en sån interneringsanläggning. Och sen kan man säga så att när vi gjort oss av med alla invandrare så kommer det finnas väldigt, väldigt mycket plats i svenska fängelser. Så att man kan internera folk på det sättet. Så kanske man liksom, man ska tänka kring vilken ordning man gör det. Kanske börja med att tömma fängelserna och sen använda dem. Men i alla fall, det finns en del problem med resonemangen. Det är ganska enkelt att göra dem tydligare, skarpare och mer realistiska.
Och det finns ett, alltså mitt favoritförslag, men det luftar jag ogärna i offentliga debatter, men i radion kan jag göra det. Alltså det mest rationella förslaget, det är ju faktiskt att köra, alla har ju sett Flykten från New York, man skapar någonting sånt. Alltså man tar Malmö, man tömmer Malmö på människor som ska vara kvar i landet. Det är väl 14 stycken i det här laget.
Mm.
Sen flyttar man alla de här, slår en stålmur runt Malmö. Det är en del av Sverige under vår kontroll. Men dit förpassar man alla som... Där får de göra vad fan de vill tills de lämnar landet. Alltså det är det territorium som vi kontrollerar för att isolera de skadliga elementen. Och det kommer inte kosta oss... De som är kvar i Malmö och ska vara kvar i landet, de kommer bara tacka oss om vi säger att vi betalar givetvis din flytt och ordnar nya jobb och allting sånt, men du måste tyvärr lämna Malmö för Daniel Riazat ska bo där och Lorena Delgado Varas bland annat.
Ja, just det.
Det är en vacker lösning.
Jag gillar också din gamla idé som du upplyst med om Boris, att vi har ju redan invandrargetton runt alla svenska storstäder. Så vi har liksom Rinkeby och Rosengård och allt sånt där. Och man skulle bara kunna liksom bygga murar, bygga som Berlinmurar runt Rinkeby och Tensta och sådana ställen. Och vips, så har du fullskaliga interneringsanläggningar. Det var stängt tunnelbanan, bygg en mur och det är klart.
Ja, det är steg ett liksom. Sen kan man förpassa dem vidare till läger eller till... För det är viktigt att få bort dem i blickfånget liksom. Ut ur stadsbilden i små och stora städer.
En annan sak som jag tycker saknas lite grann i den här rapporten, som jag tycker man ska trycka mer på och som jag egentligen tycker är liksom punkt nummer ett, det första av allting som man ska göra med en liten reservation, men det är att man måste klippa alla bidrag. Bara ta bort alla typer av ekonomiskt stöd, alla utbetalningar som görs till invandrare. Och det är liksom det första och sista, och det är väldigt viktigt av många skäl, av moraliska skäl och sånt där. Men framförallt så är det ju ojämförligt mer effektivt för att få ut folk ur landet jämfört med till exempel att fatta ett beslut på Migrationsverket om att dra tillbaka ett uppehållstillstånd eller sånt där. För det kan ju folk göra lite vad de vill. Ja, vi får se vad vi gör om 3 månader. Men bara klipp bidragen, inga mer utbetalningar. Vad händer då? För faktum är att de här människorna som vi pratar om, de är totalt beroende av svenskarna för sin försörjning. Ibland så målar man upp invandrare som grupp, som en väldigt stark grupp. De har liksom sina dominansbeteenden och de är så sturska och aggressiva och vi ska ta över Sverige och så vidare. Men verkligheten är ju att de är enormt svaga. Med parasiter som lever helt och hållet på svenskarnas nåder, helt och hållet bekostade av svenskar och lite inkomster från kriminalitet och sånt där. Men den enkla självklara grejen är bara att sluta betala ut pengar till dem. Och då har man en period då de får göra lite vad de vill, men nästan alla av dem, de kommer bara behöva lämna landet. Och sen har man den här militära beredskapen att slå ner upplopp när man gör det. För att det kommer bli lite oroligt på vissa ställen. Men bara klipp pengarna, ta bort alla bidrag över en natt. Det kommer lösa så många problem. På en månad liksom så kommer halva problemet vara löst.
Ja, visst. Och klipper man, så fort vi har klippt bidragen, då får vi också följdeffekten att den lilla relativt styrka som de kriminella miljöerna har, den har de därför att de ingår i ett ursprungligt ekosystem av bidragstagare. De plockar ju dem på pengar i första hand på olika sätt. Och stänger man bidragen till liksom den här sjön de lever i som fiskar, då svälter vi ut dem också till ganska stor del faktiskt.
Ja.
Så omgående klippning av bidragen. Alltså det ska inte finnas möjlighet att skriva på socialarbetare ger bidrag till någon. Liksom. Man stänger socialkontoren helt enkelt under en tid. Det finns så många enkla saker att göra.
Jag vill ge ytterligare en kritisk kommentar kring den här rapporten. Jag vill inte låta för gnällig, men det här är någonting som jag vill säga till alla som eventuellt lyssnar som är intresserade av att göra den här typen av arbete i framtiden. Och det är att språket i den här rapporten håller inte den klass som man förväntar sig från en rapport från en think tank eller en myndighet. De borde ha kostat på sig professionell korrläsning, vilket inte är så dyrt, men det är en väldigt stor hjälp om man vill bli tagen på allvar. För att som den här rapporten ser ut nu, så kommer förmodligen ganska många människor, om i den mån de läser den, och kommer liksom avfärda den och kanske göra sig lustig över den på grund av alla grammatikfel. Grammatikfel och lite klumpiga saker. Det ser ut som att samma bitar text har klistrats in flera gånger på några ställen och sådär. En del så här, små saker kan man eventuellt tycka, men det sticker ut ganska mycket för någon som är van att läsa formell och korrekt svenska. Som till exempel, hur skriver man siffror på svenska? Ja, korrekt tusentalsavdelare på svenska är mellanslag. Vilket jag trodde att alla visste liksom. Men den här rapporten använder istället punkt som tusentalsavdelare. Alltså man gör på, jag vet inte, på tyska. På engelska har man kommatecken, men på svenska har man mellanslag som tusentalsavdelare. Och det, det kanske inte gäller världen, men en stor del av den här typen av arbete handlar om att etablera trovärdighet. Och dessutom så kan man ju tycka också att en rapport som syftar till att värna Sverige och det svenska bör följa grundläggande svenska språkregler. Och om jag får nämna en sak till. Alltså jag är ledsen om jag låter pedantisk, men det är ett grammatikfel i rapportens rubrik. Alltså själva huvudrubriken för hela dokumentet. Återvandring är oundvikligt. Det vill säga oundvikligt med T på slutet. Det vill säga syftandes på ett subjekt i neutrum.
Mm.
Men korrekt genus för ordet återvandring är förstås utrum. Det vill säga det heter en återvandring, inte ett återvandring. Alltså heter det återvandring är oundviklig, inte oundvikligt. Okej, jag ska sluta nu. Som sagt, allt som krävs är att man skaffar sig en korrläsare. Det är inte så dyrt. Man kan säkert hitta någon som är beredd att göra det gratis om det är väldigt ont om pengar. Man kan helt säkert använda sig av någon sån här AI-snurra helt gratis. De är ganska bra på formell svenska och de skulle absolut ha fångat många av felen i det här dokumentet. Och jag tror att det här, liksom, den här rapporten som jag drömmer om, den här statliga utredningen eller liksom seriösa think tank-rapporten, den ska ha liksom ett perfekt, korrekt, formellt språk, ett myndighetsspråk. Det ska vara knastertort, 100% korrekt och det ska låta som liksom en hög tjänsteman på en myndighet som sitter och gör det på ett väldigt korrekt sätt.
Amen.
Ja, jag är ledsen att jag gnäller. Jag vill ändå avsluta med att säga att Jeff Ahl är en hjälte. Jag har sett på honom som en hjälte när jag såg hans tal på torgmöten i valrörelsen 2018. Jag tyckte de var jätteduktiga allihopa. Jeff Ahl och William Hahn och Gustav Kasselstrand och Erik Berglund, alla som höll de här brandtalen, fantastiskt. Och jag minns vi satt och spelade upp små klipp av så här roliga grejer som Jeff Ahl sa på de här talen. Och det var fantastiskt. Och han verkar fortsätta göra bra saker. Jag ser ibland saker han skriver på Twitter. tycker han verkar jättebra liksom. Det är fantastiskt att han gör den här rapporten. Och man får ju säga så här, förhoppningsvis är det här bara den första av många återvandringsrapporter som författas. Heder till Jeff Ahl för att han gjorde den första.
Ja, det här är en sån självklar utgångspunkt tycker jag för kommande arbete, så att han var först på planen.